Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Det är en vanlig sommardag. Marina Holm ligger ute på gräsmattan och lyssnar på en ljudbok. Plötsligt avbryts lugnet av ett högt och otäckt plask. Hon vänder sig om och ser en bil som har kört ner i ån alldeles bredvid henne. Chockad av synen kastar hon sig ändå ner i vattnet för att hjälpa mannen som är kvar i bilen.
Först försökte jag prata med honom, men han var ju helt okontaktbar. Så att då fick jag gå in i bilen för att jag skulle försöka knäppa loss bältet eftersom man inte kunde göra det själv.
Så du går in i bilen som håller på att sjunka?
Ja, det gör jag.
Under räddningsinsatsen utsätter sig Marina för enorm fara och det är nära att historien får ett annat slut. Det här är en berättelse om mord utöver det vanliga och om vägen tillbaka för den som har räddat liv. Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hjältarna med mig, Jenny Burman. I den här podden träffar du människor som agerar med civilkurage och som ibland med risk för sina egna liv ändå hjälper till. Förutom att hymla, personerna som du möter här är på många sätt förebilder. Och i den här podden hyllar vi deras gärningar. Vi lär oss av deras erfarenheter och inspireras av deras mod. Och vill du följa den här podden på sociala medier så söker du efter Civilkuragebyrån. Vi finns både på Instagram och på Facebook. Med det sagt lämnar jag plats för Marinas berättelse. Vi befinner oss i Gävle, staden som de allra flesta förknippar med julbocken som alltid brinner upp. Och kanske är det någon som tänker på doften. För beroende på hur det blåser luktar det antingen himmelskt sött och gott från kafferosteriet Gevalia. Eller om man har otur så luktar det mindre angenämt från pappersbruket. Den här dagen när Marina och jag ses doftar det fantastiskt. Och Gävle visar upp sig på bästa sätt. Det är en tidig vårsol och vattnet i Gavleån som flyter genom staden är i den närmaste spegelblankt. Marina bor centralt i Gävle, alldeles i närheten till Gavleån, strax innan vattnet mynnar ut i Östersjön. Numera har hennes barn flugit ur boet och hon bor tillsammans med sin man på den sidan av ån där kajkanten pryds av fyrkantigt moderna radhus i vit puts med stora fönster som vetter mot ån. På motsatt sida av Gavleån ligger företag och snett till höger från Marinas hus finns en båtmäklarfirma. Där jobbar Björn och Kristoffer. Och det är här allt utspelar sig. I vattnet mellan båtmäklarfirman och Marinas hus. Det är fredag den 13 juli. Det är högsommar och vädret är vackert.
Jag har ju två hundar och hade tagit med mig dem ut på gräsmattan och lagt en filt och låg där och sola och lyssnade på ljudbok. Och ja, så tog ljudboken slut. Och så ska jag leta på en ny, så jag börjar att scrolla där på Storytel och tittar och så hör jag en smäll. Och sen så har jag ett plask. Och grejen är så att det där plasket som jag hörde, det blev en sån där, att det liksom högg till i magen. Och det är på grund av att när barna, jag har ju vuxna barn, men när de skulle ha, eller fick körkort, och de körde ner på kajen, så var jag alltid så rädd när de skulle backa och grej, att de skulle alltså åka över kajen. För det finns ju ingenting som stoppar, utan då åker man ju ner.
Djuret påminner Marina om sin största mardröm. Smällen som Marina hör kommer från när bilen kör över den gula pollaren på kajen, som används för att förtöja båtar. Från kajen är det cirka 2,5 meter ner till vattnet. Och plasket när bilen träffar vattenytan är enormt.
Och då när jag tittar bak så ser jag liksom bilen flyter på vattnet. Alltså jag ser en bil i vattnet. Och det blir så här overkligt. Och då ställer jag mig upp. Och så, vad heter det? Först så tänkte jag, för det var så himla lugnt. Alltså det blev så himla lugnt allting. Så jag tänkte, det var nog ingen i bilen. Kanske var någon som glömde lägga i handbromsen. Alltså jag bara tänkte att det var nog ingen i bilen. Men sen så kommer Kristoffer och Björn utspringande ifrån hans lilla hus, eller vad man ska säga, där han har sitt företag då, en mäklarfirma, båtmäklarfirma. Och då frågar jag liksom, ska jag ringa 112 liksom, vet jag. Ja, jag liksom ropa, jag vet inte om det var Björn eller Kristoffer.
Bilen i vattnet tillhör en kund till Björn och Kristoffer som de precis skulle träffa. Och bakom ratten sitter mannen kvar. Synen är chockerande, och när Marina tar upp telefonen för att larma 112 är det som om hon inte längre kan kontrollera sina händer och fingrar.
När jag tog upp min telefon, eftersom jag hade den i handen, eftersom jag höll på och letade efter en bok, så kunde jag inte, ringa 112. Det tog stopp liksom. Jag kunde bara låsa upp min telefon, men jag kunde inget mer.
Hur kommer det sig att du inte kunde ringa?
Därför att jag tror jag blev paralyserad.
Hon ger istället sin telefon till några personer i närheten och ber dem ringa. Nere i ån ser hon Kristoffer som har hoppat ner i vattnet efter bilen. Han är fullt upptagen med att försöka krossa rutan vid förarplatsen med en värmepistol som han har fått med sig. Han har ropat till Marina att han behöver hennes hjälp i vattnet. Och för att ta sig till bilen behöver hon simma ungefär 40-50 meter. Och hon förstår att det är bråttom.
Jag hoppar ner i vattnet och ska simma över. Och det jag kommer på då är att det går ju mycket snabbare om jag simmar under vattnet än om jag simmar vanligt, liksom över vattnet. För jag kände ju att det var ju bråttom.
Hur kommer det sig att det går snabbare?
Det kändes som så, för att det blev att jag kunde liksom, när jag dök ner så fick jag bättre sim, alltså fick bättre kraft i simtaget liksom, när jag istället för att jag låg på ytan. Det kändes som att det blev kortare, eller jag vet inte varför, men det kändes så. För jag började att simma vanligt liksom, men sen vet jag att jag bara dök ner, så att jag liksom, ja, då tyckte jag att det gick snabbare. Och när jag kommer fram, så då har ju han liksom fått bort glaset i liksom runt bilrutan sådär. Så att då så försökte vi först liksom, för då när jag kommer fram, då sitter den här mannen då helt, alltså han sitter och pillar med sina glasögon bara. Och det enda som man ser, det är liksom att han har lite blod på näsan, så att det liksom, man tänkte, ja men han är kanske chockad liksom. Så jag sa bara till honom att, ja men du, jag tar dina glasögon, jag lägger dem här. Så ta min hand liksom, kom med ut här.
Under tiden som Marina pratar med mannen simmar Kristoffer in till Björn som står på kajkanten, som hjälper till att fixa en kniv. Med den kan Kristoffer skära sönder airbaggen, vilket ger Marina större utrymme att undersöka att mannen i bilen inte på något sätt är fastklämd.
Så, för han hade ju bilbälte på sig. Det slutade i alla fall med, först så försökte jag prata med han, men han var ju helt okontaktbar. Så att då fick jag gå in i bilen för att jag skulle försöka knäppa loss bältet, eftersom han inte kunde göra det själv.
Så du går in i bilen som håller på att sjunka?
Ja, det gör jag. Jag har inte tänkt på det, men jag kan tänka mig att jag liksom tog tag precis som att man ska gå upp i en bassäng, liksom att man tar tag i bassängkanten och liksom hoppar in i den, så för att du har ju ändå, det är ju vatten liksom, du trampar ju vatten, du har ju ingenting att stå på liksom. Så att, och på den liksom att jag hoppade upp liksom, så att jag, och sen fick jag kränga mig in i bilen. Alltså så. Och jag vet att jag tänkte så här, jag får inte lägga för mycket tyngd. För jag var ju rädd att han skulle sjunka fortare, så jag vet, men liksom det enda sättet för mig att komma in, det var ju liksom att ligga där han hade tagit bort fönsterrutan liksom. Så jag gick ju liksom in där och då var ju airbagen hade ju löst ut, så att det var ju, alltså jag fick ju inte upp själva bilbältet. Jag hittade inte själva, alltså det airbagen var ju täckt där liksom på den sidan.
Inne i bilen är utrymmet minimalt och tiden för att få ut mannen tickar ner i takt med att bilen fylls med vatten. Men trots att förutsättningarna är otroligt svåra så är hon mållåst på att få ut mannen.
Om man säger då kanske vattnet var ungefär till, jag vet, utan att veta exakt, men om man säger att det kanske var en desk från handtaget neråt som inte som var ovanför vattenytan, så man kände ju att det är ju, och det som man visste, det är det att så fort det börjar komma in vatten i bilen, då kommer det gå snabbt. Så det var ju det som var grejen, att man ville få ut honom så fort som möjligt.
Tänkte du hela tiden på det?
Ja, jag tänkte hela tiden på det. Och liksom just det här som jag kan känna, jag vet flera gånger liksom att, ja men ungefär som när man gör ett hårt träningspass, att man liksom, jag tänkte så här, du ska fan inte dö.
Just den här dagen är Marinas dotter på besök. Och hon har nu tagit sig till kajkanten för att förstå vad det är som händer i vattnet.
Hon var hemma då. Och sen så hade, vi har ju två hundar, så de var ju utanför. De också liksom, så hon, och så märkte hon att det var massa folk där och hundarna var och fattade ingenting. Så hon gick ju ner och gick ut. Och då förstod hon ju att det var jag som var i bilen. Så då skrek ju hon liksom, och det är ju det jobbigaste liksom. Just det där att jag kände, när jag hörde hennes röst liksom, mamma! Det, och samtidigt så var jag jätterädd att hon skulle hoppa i vattnet efter mig liksom, så att jag, och så ville jag lugna henne, så att jag vet att jag gick ur liksom bil, alltså förstår du, titta ut ur rutan liksom och bara, det är lugnt gumman, det är lugnt. Ja, det är jobbigt att tänka på. Och just det, för jag hade ju svårt att sova så himla länge efter det här. Och det var ju att så fort jag liksom, och det var ju samma, det var ju samma bild varje gång som kom upp liksom. Alltså så fort jag höll på att somna till, så var det just det där när jag tar ut, alltså det där att Matilda skriker mamma liksom, och rädslan, jag kan känna rädslan jag hade själv i bilen när jag var liksom där, att jag var ju jätterädd liksom. Och samtidigt väldigt fokus, alltså samtidigt så visste jag också att jag kommer inte släppa han.
Mannen i bilen är helt paralyserad. Han är stel, okontaktbar och stirrar rakt fram. För Marina och Kristoffer står det helt klart att de inte kommer lyckas få ut honom genom rutan, vilket var planen från början.
Den där kände var ju liksom, alltså jag var ju ganska lugn där i stunden. Det är det som är så häftigt när man tänker liksom, en person som man inte liksom har pratat med direkt och liksom aldrig, inte har någon relation med innan, och så vi hade sånt himla bra samspel jag och Kristoffer, för jag kände mig, jag trodde aldrig att jag skulle agera så lugnt och så effektivt och så rationellt i en sån här situation. Medan jag tittade så att han inte satt fast med något annat också, eftersom han var så, alltså att vi inte fick ut han, så höll Kristoffer på med att skala loss bilbältet. Visste ju det, liksom, vi måste, eftersom vi inte fick kontakt med honom, så fattar vi det. Vi måste få upp bildörren. Och innan vi tar upp bildörren, och det här är ju så himla liksom, vi pratade inte med varandra, men vi visste vad vi skulle göra. Därför att båda två, då tittade jag. Jag vet att jag tittade så att han inte skulle sitta fast någonstans, och han hade inga skor på sig, vet jag, för det tittade jag liksom. När han hade fått upp bilbältet och jag hade tittat på det, så var det ju så att vi, jag försökte locka ut den genom, men kom liksom så här, men det gick ju inte, och han var ju, han var så himla lång, det var så mycket ben liksom, så att det var så där, han var så stel. Så att enda chansen för att få ut den, det var ju att få upp bildörren. Vi drog i denna bildörr. Och det, alltså, när det är så mycket vatten, det är ju så kraft, alltså, det är inte lätt att få upp bildörren.
Trycket från vattenmassorna gör det i det närmaste omöjligt att få upp bildörren. Med gemensamma krafter tar de tag och drar. De sätter spjärn med fötterna mot bilen så att det blir bucklor i plåten. Och kanske är det adrenalinpåslaget som ger dem båda superkrafter. Men de får upp dörren. Och så fort den har öppnats en liten bit släpper trycket och hela dörren öppnas. Och en öppen bildörr betyder att vattenmassorna forsar in i bilen.
Det jag gjorde då, det var ju det att jag slängde mig så att jag fick tag i mannen och drog ut den emot mig. Och genom att jag drog honom emot mig så klängde ju han på mig. Så han tryckte ner mig under vattnet liksom. Och sista gången han gjorde det, då kände jag bara liksom, för att genom att det gick så fort då med bilen också, så vet jag liksom att det kände när liksom, det var så att när bilen slörpades ner i vattnet, och då liksom, eftersom jag blev nedtryckt, alltså jag kände efter, det liksom, det är också någonting som, alltså det där draget som jag kände efter benen liksom, det där suget.
Inte nog med att mannen klättrar på Marina för att hålla sig över vattnet. Suget från bilen som sjunker drar ner dem ungefär en meter under ytan. Och det är nära att historien hade fått ett annat slut här.
Och då började jag bli trött. Så att jag kände, när jag kom upp då sista gången, då ropade jag till Kristoffer, jag orkar inget mer. Och då hade Björn då, som tur var, hämtat en båt, genom att han har en båtfirma, en båtmäklarfirma. Så hade han hämtat en båt, så att han hade kört runt. Så han kom då till oss i samma veva. Så då slet Kristoffer tag i den här mannen så att jag liksom fick komma fri.
Med ena armen runt mannen kan Kristoffer använda den andra armen för att hålla i sig i båtens reling. Och med gemensamma krafter får de upp mannen på båten. Det som skrämmer alla tre väldigt mycket är att mannen i full panik säger att det är fler personer i bilen. Och de har fullt sjå med att hindra honom från att dyka ner efter bilen.
Så ni fick kämpa med honom uppe på...
Ja, alltså till slut, alltså, då, när jag satt mig i knät liksom, så liksom, då blev det ju att jag liksom satt mig i knä på honom och liksom typ, ja men du ska sitta kvar, förstår att man pratar som, ja, man gör till ett barn, tänkte jag säga. Nej, men man försöker bara lugna ner.
De lyckas hålla kvar honom på båten och Björn kör snabbt till bryggan där ambulanspersonalen står och väntar. Mycket tyder på att mannen i bilen drabbas av en sjukdom strax innan bilen hamnar i vattnet. Marina känner igen mannen till utseende, och när de står där på kajkanten har hon svårt att skaka av sig den obehagliga tanken om att fler personer kan ha befunnit sig i bilen.
Jag kände igen den här mannen, så jag visste att han hade fru och att, ja, men att han hade barnbarn och sådär. Och det enda jag vet att att jag sa då till Björn, det var det, jag bara ring och fråga, för jag så, liksom, då kom det på så här, var det någon, det var, jag kände ju då, kom jag på så här, jag kände ju i förarsätet, för det höll jag ju på med genom att jag höll på med bältet, men i baksätet, var det någon i baksätet?
Marina får bekräftat av polisen att mannen varit ensam i bilen. Det gör att hon kan släppa och ta ett steg tillbaka.
Och då vet jag att efter allting det, liksom när det blev lugnt, då tänkte jag så här, nu har jag gjort mitt. Nu simmar jag hem igen. För jag ville ju bara till min dotter. Så då ställer jag mig bryggan och är på väg att hoppa i och ska simma över igen. Och då säger, jag vet inte vilken det var som sa, nej men du kan inte simma över. Vad ska du göra? Jag ska hem, jag bor där borta. Ja, men du kan inte simma över. Jo men jag ska hem. Nej. Och då vet jag, liksom, sen vet inte jag mer än att liksom, alltså mina ben börjar, det bara, allting bara börjar skaka hela jag. Och sen så blev jag satt i en bil och så tog det inte lång stund förrän min man kom. Och så fick jag, så, ja, och då ville jag liksom, jag ville bara hem då liksom.
Det som Marina är med om är en extrem händelse. Och trots att de båda utsätter sig för livsfara kommer de undan med några skärsår. För Marina har händelsen istället varit psykiskt påfrestande och hon har känt stor trygghet i att hon kan dela upplevelsen med Kristoffer.
Men sen så på natten, alltså jag kunde ju inte somna alltså. Jag låg ju bara vaken, så gick jag upp och lag mig på soffan. Och så hade jag, tror att jag måste ha smsat med Kristoffer innan eller någonting. Och sen så bara så såg att han var vaken. Jag vet inte om det var, om jag, hur jag kunde se det, om det var på typ Facebook eller Insta. Jag vet inte om jag satt och bredde sådär. Så jag skrev, eller om jag bara skrev till honom, är du vaken? Ja. Och den liksom... Ja. Det var så himla liksom då att ha någon och dela det med liksom vad det var som hade hänt och liksom hur, alltså vi skrev och vi pratade, alltså första tiden har det inte varit för Kristoffer, då vet inte jag liksom vem jag skulle ha vågat prata, alltså det blev nog så himla speciellt när jag ser han eller när jag pratar med han, så är det så himla speciellt. Alltså jag känner mig så otroligt trygghet av honom. Har det inte varit för honom, då skulle inte jag heller ha levt idag. Alltså har inte han tagit bort honom? Alltså förstår jag, alltså det är ju hela grej, allting liksom. Det, och sen så det jag stödde liksom, som man kände den natten och liksom när, då höll vi på, vi skrev till varann och liksom där och vi träffades liksom där... och prata med varandra och liksom bara vara, alltså det var så skönt för han är så himla lugn. Så det blev så en himla trygghet med mig.
För Kristoffer var det framförallt tufft de första två nätterna då han inte kunde sova en blund. Men efter ett par veckor så hittade han tillbaka till vardagen. Marina och Kristoffer är ett tydligt exempel på hur olika två personer kan reagera vid en extrem händelse. Vissa människor har förmågan att på egen hand bearbeta situationen och gå vidare. Medan andra människor utvecklar psykiska trauman, vilket innebär att händelsen skapar så mycket stress och starka minnen som blir svåra att hantera på egen hand. Allt är väldigt individuellt. Och i Marinas huvud spelas vissa särskilt svåra minnen upp gång på gång. Och insikten om att hon själv var nära att mista livet, den var svår att hantera.
Alltså, för jag kunde ju inte sova. Alltså, jag kunde verkligen inte sova. För att så fort jag blunda så kommer den här bilden liksom. Utav, det är ju samma bild liksom, det här när jag drar utan bilen liksom. Och så det här, ja, men som jag sa tidigare, liksom, Matilda, min dotter, när hon skrev liksom mamma.
Hur såg de liksom kommande veckorna ut för dig?
Jag vet bara att det var en skitsommar liksom, och det kan ju vara av olika anledningar, men det var liksom inte, det var ingen bra sommar om jag säger så. Det kändes otroligt skönt den här sommaren att få njuta av sommaren liksom. För förra sommaren blev liksom inte, alltså eftersom jag sov ju ingenting liksom. Alltså jag försökte ju när jag var ute bland folk, så försökte jag liksom vara glättig i det här liksom så. Jag ville helst inte prata om det liksom, och jag tyckte det var jättejobbigt liksom, för att eftersom inte han ville prata om det så blev det ju, alltså han, den här mannen som vi räddade, han ville inte prata om det, så liksom var det så här, ja men så att det blev jättekonstigt. Jag höll mig gärna för mig själv.
Händelsen inträffar på fredagen och på söndag får hon ett samtal från mannen i bilen som vill träffa livrädda trion. Och på måndag ses de alla fyra på Björns kontor.
Det som gör händelsen lite speciell är att mannen som de räddade livet på är en person som många känner till i Gävle. Och under mötet förklarar mannen att han av olika anledningar inte vill prata om det som har hänt i media. Eller för den delen förknippas med händelsen. Mannen hade säkert sina goda skäl, men hans agerande har försvårat för Marinas förmåga att komma över traumat. Hans ställningstagande och distanserande gör att Marina får svårt att förhålla sig till händelsen. Hon upplever att hon inte kan eller får prata om det som hänt. Och hon börjar känna skamkänslor kring händelsen.
Det var ju så att de ville ju, tidningen och sådär hörde av sig och liksom, ja men då hörde han av sig, då, inte personligen utan han skickade bud och att han inte ville att man skulle liksom säga någonting och så. Och det var ju det som gjorde att jag fick den där, förstår att jag inte vågade säga till någon för jag var så rädd att det liksom skulle, ja, bli fel liksom. Du vet när någon gör sådär, då blir man ju liksom lite tillknäppt. Så det blev en jättejobbig grej för att liksom, jag vet att jag skrev till honom och frågade liksom, vad var det som hände och sådär. Och
det var inte självklart för Marina att söka professionell hjälp. Och under lång tid försökte hon visa upp en fasad att allt var okej.
Nej men därför att så fort någon ringde till mig så var jag sådär liksom, nej men det är bra. Förstår du? Alltså jag ville ju inte... Det var faktiskt det, att jag började prata, det var ju faktiskt en arbetskollega till mig som ringde mig en dag. Och då var det en väldigt dålig dag. Och då så sa hon bara det liksom, hej Marina, vad gör du? Och jag bara, jag sitter här. Jaha, är du själv? Ja. Liksom, jag var så här bara, ja men ska jag komma? Nej, nu kommer jag, sa hon. Och så kom hon. Och sen så, det var första gången hon kom. Och sen så, och då började vi, liksom, då ville jag inte prata om det, utan då var hon bara här med mig. Och sen så var det en fredag som hon ringde. Och då så bara sa hon så här, ja men nu är det, ja men... Ja, jo men det är bra liksom. Vad ska du göra? Nej men ingenting. Ja men då kommer jag hämta dig så får du med mig hem och äter. Och det var då hon sa att du måste gå och prata med någon.
Det var under hösten som Marina kom iväg för att prata med en psykolog som snabbt kunde konstatera att hon led av posttraumatisk stresssyndrom. Det är ett sjukdomstillstånd som innebär att man efter längre tid fortfarande störs av kraftiga minnesbilder och mycket negativa känslor och reaktioner som man själv inte kan kontrollera.
Alltså gud vad jag grät. Och jag var samtidigt, liksom det är först nu som jag liksom bara känner så här att jag är så tacksam över allting. Förstår jag, så tacksam att jag vaknar upp till mina barn, att jag får vara mamma fortfarande. Liksom då var det bara så här, jag tror att det blev också det lite... att gjorde jag något fel, förstår du? Alltså det var så här, det blev så konstigt för mig att, för jag tyckte liksom, för mig var det ju så med Kristoffer, jag kände ju liksom så otrolig trygghet och förstår du? Även fast jag har min ton och mina barn och så där, så var det liksom han, alltså för mig var det ju så att när den här mannen ringde till mig på söndagen, då bara kände jag så här, jag var så himla tacksam att han levde och hela den där biten liksom. Och sen så då det här att han vände liksom, jag vill inte ha någon kontakt med, det hade jag svårt att hantera. Jag blev som att, har jag gjort någonting fel liksom?
Det är med stöd av psykologen som Marina får hjälp att hantera alla känslor och tankar och börja processen att läka traumat.
Men för mig var det liksom det här, men gud, jag har ju för fan riskerat, liksom, tänk mina barn då, liksom, tänk om de har varit utan mamma. Förstår du, man blir så här, och sen, men sen jag insåg så här att, men vet du Marina, det spelar ingen roll om det har varit vem det var som låg där i vatten i den där bilen, för du hade ingen aning. Du har gjort samma sak ändå och du kommer göra samma sak igen. Då blev jag, för det var lite det där att jag tappade tilliten till människan. Liksom. Vad är det liksom? Är det viktigare att hålla sin fasad uppe än att liksom prata? Alltså det, förstår du, att vi pratar om... Alltså man blir ju ändå... Man funderar ju, vad var det som hände? Varför blev han så där? Varför var han... Förstår du?
Hur resonerar du idag kring det? För nu är du ju ändå med i den här podden och berättar. Känner du att du har lagt det bakom det, eller hur tänker du kring den biten?
Ja, alltså det är det. Jag känner så här. Nu, jag är så otroligt tacksam. Alltså det är inte bara det här som som hade hänt liksom, förstår. Men jag är så otroligt tacksam att allt det här har hänt och att jag liksom för det gav mig liksom en spark i baken att liksom just det här att man verkligen går till botten med sig själv. Varför? Alltså, vad är det som är viktigt? Vem är jag? Vad står jag för? Liksom, vad är jag glad för? Vad är jag tacksam för? Jag säger så här, nu vaknar jag liksom, och jag är så himla tacksam över allt. Alltså, det spelar ingen roll att det händer saker. Så är jag så tacksam faktiskt för varje dag jag får. Och varje dag jag får vara mamma och varje dag jag liksom får åka till mitt jobb. Jag tycker det är helt... Jag är väldigt tacksam för livet.
För den som ingriper i en livräddande situation kan det vara jobbigt att komma över händelsen. Det här är något som Marina vet en hel del om. Så vad ska man då tänka på i en sån situation?
Nej, men jag tror att det är viktigt att man liksom ganska... Att man går och pratar om det. Att man vågar prata om det. Det är ju faktiskt så att ofta så får man ju frågan, ja, men behöver du prata med någon eller så där? Och så säger man nej, liksom så. Att kanske faktiskt göra det. Det tänker jag. Jag tror det är jätteviktigt. Och gärna att man liksom kanske också alltså att man kollar om det finns någon alltså det finns ju, det här är ju en otroligt bra podd att lyssna på, tänker jag. Att man liksom får höra, för det är alltid lättare när man får höra andra människor som har upplevt liknande saker, även om det har varit helt olika händelser, så tror jag känslan igen är väldigt lika. För jag tror att kroppens, det här är liksom hur man reagerar och det här adrenalinet som blir, och sen så den här känslan efteråt. För jag tror att alla som är med om en sån här får först en otrolig adrenalinkick liksom. Och sen så just det där då efteråt, att man bara känner sig så himla matt liksom och bara... Oh. För att kroppen har varit på helspänn. Så det är klart. Och då tänker jag liksom att sitter det i att man faktiskt tar det på allvar och går och pratar med någon.
Man kan visa civilkurage på många olika sätt. Och i många fall så kan det handla om att säga ifrån eller tillrättavisa något man hör eller ser. Det Marina var med om behöver de allra flesta inte uppleva. Men oavsett vad man är med om blir de allra flesta påverkade. Och varför är det så? Jo, det är för att det ofta handlar om situationer där man känner sig utsatt, rädd och upplever stark stress. Det här avsnittet väcker frågan om vad som händer med den som ingriper med civilkurage när strålkastarljuset släcks och vardagen tränger sig på. Marina och Kristoffer är exempel på att det såklart är olika från fall till fall. Men Marinas berättelse är viktig för att den visar att även om man har räddat liv så kan man ändå känna skam och skuld och få psykiska besvär. Och det är inte ovanligt att man utvecklar ett trauma. Och det är just den insikten jag vill skicka med dig. För kanske har du varit med om någonting. Eller så känner du någon som har ingripit. Tack Marina för att du tog dig mod att berätta din historia och bidra till kunskap som förhoppningsvis kan hjälpa någon annan. Och tack för att du lyssnade. Jag heter Jenny Burman och jag driver Civilkuragebyrån som arbetar för att uppmuntra civilkurage genom inspiration och kunskap. Och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!